Det är så underbart det namnet Jesus. För evigt ska det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri. Det ska jag handla om en liten stund framför. Får vi se om det blir den här söndagen och även nästa söndag. Om klockan drar iväg för mycket får ni väl höjt det till. Det är så, men det ska nog greja sig, tror jag. Så. Den här predikan ska utgå från några väldigt kända verser i Johannes evangeliet. Lilla Bibeln. Har ni hört talas om det? En sammanfattning. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Johannes 3:16. Bibelns budskap i ett nötskal. Ska ta några verser före och några verser efter. Och även den här versen. Det är ju så att varför behöver jag bli frälst? Jag läser här någonting som någon har skrivit här. Just det här har inte jag tagit. Så här. Ordet frälsning betyder ursprungligen att räddas från akut fara. Hela mänsklighetens fara är att den på grund av syndafallet genom Adam ställs utanför gemenskapen med Gud. Och det har vi ju talat om i undervisning och predikning för här, människans problem. Vi är skilda från Gud på väg mot en evig avsaknad av den kärlek, glädje och frid som gemenskapen med Gud ger. Syndafallet följs genom historien av varje människans själviska handlande. I det att hon väljer att gå sin egen väg. I Jesaja 53:6 så står det ju som så här att vi gingo alla vilse så som får. Var och en ville gå sin egen väg. Och det är klart, människan var ju född med fri vilja och valde att bryta gemenskapen. Varför ska jag gå och ta information för honom? Jag kan bäst själv. Var och en gick sin egen väg. Och denna attityd, det är synden, va? Det är orsaken till skilsmässan mellan människa och Gud. I Romarbrevet 3:23 så står det som säger att alla har syndat och saknar helheten. Jag slår upp det så jag inte säger fel här. Romarbrevet 3:23. Det är en sån där vers som man lärde sig i början, va? Står så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi ska se vad det står i Jesaja 59:2 också. Jesaja, vart har vi den? Där är Jesaja och 59 har vi där och 2 har vi där. Står det så här. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Alltså på grund av människans synd finns det en klyfta mellan varje individ och Gud. Själv kan inte människan överbrygga den klyftan. Men Gud kunde. Han byggde en bro som är människans enda väg till Gud. Jesus Kristus. Ska titta Johannes evangelium 14 kapitlet, 6 versen, står det så här. Jesus, det var alltså där han pratade med sina lärjungar. Det heter Thomas, sa han. Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det där blev väldigt levande för många år sedan när jag jobbade mest i Ludvika. Då var jag så spänstig ett tag så jag åkte cykel. Och jag vet en gång när jag cyklade, då för varje tramtag, då sjöng jag och säger att Jesus är vägen, Jesus är vägen, är enda vägen. Ja, så var det inte. Jesus är vägen, Jesus är vägen, Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Varje en hela tiden. Jesus är vägen, Jesus är vägen, Jesus är vägen, är enda vägen mellan människa och Gud. Vägen, inte en väg. Han är vägen, enda vägen. Det är så här. Avsnitt i Nya testamentet som beskriver människans syndfulla natur och avskildhet från Gud. Till exempel Romarbrevet 1 och 18. Ett ganska långt stycke här. Står så här: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Där man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utelämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittliga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Oj, oj. Det var häftiga grejer. Jag tar en till, Romarbrevet 3 kapitlet. Och så har vi 10 versen. Där ska vi se. Står för här. Som det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade, ingen finns som gör det goda, inte en enda, och så vidare. Det är, ja, människan, det är liksom elände, människans situation, skild från Gud, men det finns försoningsverk. För att läsa om Guds brobygge, Jesu Kristi försoningsverk. Romarbrevet 3:23. Står det så här. Nu blir det mer positivt. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat tidigare begångna synder ostraffade. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och ett ställe till var det, Romarbrevet 5:e kapitlet, och så ska vi ta 6:e versen och några verser framåt. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Knappast vill någon ens dö för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi har tagit emot försoningen. Det står mycket här, va? Men människan hade problem, skild från Gud. Gud ville inte ha det så. Jesus dog på Golgata kors, blev begravd, uppstod, visa sig. Nu ska vi ta och se vad klockan har blivit, så inte blivit alldeles för mycket. Har vi pejl på det? Ja, lite granntid har vi. Vi ska ta titeln nu på de där verserna i Johannes evangeliet. Några verser före och efter och även 3:16. Va? Jag ska börja i 14:e versen. Vi ska titta på ett avsnitt för att se hur vi blir frälsta och vad frälsningen innebär och hur vi kan ha visshet om vår frälsning. Och det avsnittet, det är hämtat då från Johannes evangelium, från Jesu samtal med den nyfikne farisén som heter Nikodemus. Det var en farisé som insåg att, ja, jag förstår inte det riktigt, jag måste veta mer. Han kom till Jesus om natten. Och då säger, står det så här. Fjortonde versen. Och som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd. Vad då? Upphöjde ormen i öknen. Ja, men då måste vi gå tillbaka. Titta, vad var det som hände där? I 4:e Mosebok. Ska vi se här om vi hittar 4:e Mosebok. Om jag inte hinner färdig med allt här så idag så får vi fortsätta. Nej, 4:e Mosebok går vi till. Ska vi se. Jag tryckte fel. Fjärde Moseboken, 21 kapitlet. Och så står det, fjärde versen. Rubriken är kopparormen. Israels folk, de hade ju kommit ut från Egypten. Och sen så gick de runt omkring i öknen och vandrade där. Och ibland så, vi ska se vad det står här. Står för här. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. De börjar på knorra, de var missnöjda, de misströsta. Varför ska vi gå runt här, vi har ju varken mat. Men de hade nog vatten, annars hade de nog törst ihjäl. Och de hade ju bröd, det kom ju manna varje natt. Gud försörjde ju 1 miljon människor i öknen. Men de knorrar, va? Då står det och säger, då sände Herren giftiga ormar bland folket, och det bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Johannes stod där. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd. Jesus, han använder den här bilden av den här historiska händelsen som vi läste här i fjärde Mosebok 21:4-9. Folkets attityd mot Gud och Mose, hur var det innan ormarna kom? De knorrade, de gillade inte det, de tyckte, varför har du fört oss ut hit? De var upproriska, va? Det känner jag. De liksom protesterade. Och vad måste Mose göra här för att hjälpa folket? Mose, han bad, och Gud sa: sätt upp en orm på en stång eller någonting, va? Han sa, ja, varför ska han göra det? Men ja, han gjorde som Gud sa. Och den ormbitne, vad skulle de göra? Jo, de skulle se på den där ormen på stången. Och så blir de, då slapp de dö. Bilden av ormen, det har genom hela Bibeln, det vet ni, ormen, Satan, djävulen, ormen kom till Eva, frästa Eva. Tänk själv, ät av det trädet. Det vet vi. Och så kan man tänka sig vår belägenhet som människor. Romarbrevet, vad var det där stod? Romarbrevet, ska vi se här. Romarbrevet 5. Och så stod det 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Ormen kom in här i Israels läger. Han högg med ett dödande gift. Och det är ju egentligen den benägenheten som vi människor har i om vi inte liksom tar till oss Guds nåd, så blir vi stungna med ett dödande gift. Det är ju det djävulen vill. Han vill inte att vi ska ha bra. Han vill att vi ska hålla oss till honom. Han kommer med ondska. Han kommer med elände. Va? Nu ska vi ta Andra Korinthierbrevet 5:21. Andra Korinthierbrevet 5 kapitlet 21 versen. Där står det så här. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Kristus blev gjord till synd för att rädda oss. Med vår synd som han bar är Jesus upphöjd på korset. Han tog med sig vår synd på korset för att därigenom ge oss chansen till liv. En stund vi ska meditera över. Korset var ju inte kvar. Det är dags att avrunda. Skärmsläckaren har gått in. Jesus bar vår synd upp på korset. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd. Han som var utan synd bar min synd upp på korsets trä. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. I den här versen, det fanns ett löfte. Vad var versen? För att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ett löfte, evigt liv. Och vad var villkoret? Ska tro på Jesus. Tro på Jesus, lita på honom. Fäst blicken på honom. Vilka gäller löftet och villkoret? Vad stod det? För att Kalle där och Oskar där och han har skött sig riktigt bra. Nej, för att var och en. Var och en, det är ju alla. Vägen är öppen. Och då kan vi, och det löftet för mig betyder det visshet om frälsningen. Jag vet att om jag litar, jag fäster blicken på Jesus. Han dog på korset. Han bar min skuld. Då är jag liksom, ja, det håller. Och sen, jag tror på honom. Man kan också överföra att jag har liv i honom. Livet är i honom. Nu tror jag att klockan har dragit iväg så att vi fortsätter här nästa söndag. Jag har lite grann till. Men sen vet ni att det står att så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Kristi kors, att Jesus dog på Golgata kors. Han tog min synd. Jag förfäste blicken på honom på korset. Ta emot det. Han överbryggde klyftan. Jesus är vägen mellan människa och Gud. Tack Jesus att de här orden får tala till oss. Och så får vi fortsätta nästa söndag med resten här. Det är ett glädjebudskap. En möjlighet. Det har varit mest mörker idag. Men vi ser att människans problem är ju att de går sin egen väg. Var och en vill vandra sin egen väg. Jesus, jag bara tackar dig för att det finns hopp för mänskligheten. Det finns frälsning att få. Amen. Amen. Jag ska be en bön om frälsning. Om du ber med i den bönen av hjärtat, då är jag frälst. Jesus, jag inser att jag har styrt mitt eget liv. Jesus, jag inser att jag har styrt mitt eget liv. Och att jag har syndat mot dig. Och att jag har syndat mot dig. Jag ångrar mig och tar emot dig som min frälsare. Jag ångrar mig och tar emot dig som min frälsare. Ta hand om mitt liv från och med nu. Ta hand om mitt liv från och med nu. Amen. Amen. Man bett den bönen, då är jag frälst. Ta hand om mig. Amen.